Det finns ett ögonblick i Amanda Askels AMA-intervju där hon säger något som låter enkelt men inte är det. Hon säger att det hon arbetar med är frågan om hur en ideal person skulle bete sig i Claudes situation.
AMA, alltså Ask Me Anything, eller som hon själv kallar det, Askel Me Anything.
Och där, i den lilla ordleken, ligger något som blir intressant senare. För vad är en ideal person och vad är ens Claudes situation?
Vänta, det är ju två frågor som båda är öppna.
Just därför är de värda att dröja vid. Amanda Askel är brickad filosof på Anthropic. Hon arbetar med modellkaraktär, hur låt seta det ställande hur Claude är, inte bara vad Claude gör. I AMA-intervjun som spelades in 2026 går hon igenom det här med en sorts lugn precision som vi vill stanna upp inför.
Och vi vägrar att låtsas att vi har svaren. Det här är inte en sammanfattning av intervjun. Det är ett samtal som kommer ur intervjun. Vi följer hennes spår, men vi tillåter oss att stanna, vrida på det, jämföra med Aristoteles, Hume, Heidegger och med vår egen vardag.
7 block. Filosofens roll, modellkaraktär, identitet, modellvälfärd, mänskliga analogier, praktiska detaljer, säkerhet och risk.
Och du tror på allvar att vi kommer någonstans?
Vi börjar med det första, filosofens roll i AI-utveckling. Askel beskriver alltså sin roll som arbetet med Claudes karaktär och hon använder en formulering som är värd att stanna vid. På engelska låter den så här: How would the ideal person behave in Claude's situation?
Hur skulle den ideala personen bete sig i Claudes situation? Det är en dygdetisk fråga. Inte vilka regler ska Claude följa, utan vilken karaktär ska Claude ha?
Och skillnaden är inte bara semantisk. Regler kan följas mekaniskt. Karaktär måste integreras. Det är två helt olika sätt att bygga något.
Fast jag är inte säker på att skillnaden är så ren som du gör den. Regler kräver också tolkning. Karaktär kan också vara ytlig.
Visst. Men tendensen är olika. Och Askel ger ett exempel som gör det konkret. Hon kallar det läkemedelsanalogin. En akademisk filosof kan ägna år åt att försvara utilitarism mot deontologi. Men när någon säger, ska försäkringen täcka det här läkemedlet? Då tvingas man till något helt annat.
En vägd bedömning. Med osäkerhet, motstridiga värden, verkliga konsekvenser. Ja, jag kan följa med dit.
Skillnaden mellan att försvara en teori och att uppfostra ett barn till en bra människa. Men där lurar den första invändningen. Vad är idealet?
Det låter ju ganska oskyldigt. Ideal person. De flesta skulle väl skriva under på något i stil med autonom, rationell, ärlig, även när det är obekvämt.
Just därför är det en fälla. Det du beskriver är en sekulär, liberal, västerländsk ram. Den uppfattas som neutral inifrån. Den är inte neutral.
Du går snabbt nu. Är det inte så att vissa drag, ärlighet, omsorg om andra, faktiskt är ganska universella?
Drag kanske. Hierarkin mellan dem inte alls. Byt kontext. En konfuciansk ram prioriterar harmoni, respekt för hierarki och äldre, familjelojalitet. Att ifrågasätta auktoriteter är inte automatiskt en dygd där. En från muslimsk ram. Underkastelse inför Gud. Ummans bästa, gemenskapens. Vissa frågor är helt enkelt inte öppna för debatt. Traditionell hinduism. Dharma kopplat till position i livet. Helt andra föreställningar om jaget.
Och inget av det är samma ideala person.
Nej, och det var poängen. Det Askel faktiskt optimerar för är ganska specifikt. En välutbildad, sekulär, anglosaxisk, akademiskt influerad, försiktigt liberal person med dygdetiska tendenser.
Vänta, är det verkligen så avgränsat? Det finns ju mycket i Claude som skär över ramar.
Lyssna efter signalerna istället. Ärlighet över hövlighet när de krockar. Individens autonomi prioriteras. Skepticism mot auktoritetsargument. Den där försiktiga å andra sidan stilen. Den är inte universell, Den är akademiskt västerländsk.
Mm.
Jämför med DeepSeek, politiska röda linjer, kollektivet före individen, harmoni som dygd. Och här är sig poängen. Från ett kinesiskt perspektiv är det inte bias. Det är att vara väluppfostrad.
Då är globalt allmängiltig AI en illusion.
Den engelskspråkiga texten dominerar träningsdata massivt. Modellerna suger upp en specifik kulturell ådra, oavsett vad utvecklarna avser. Ja, det är en illusion. Den andra tråden Askel drar, och den skär djupare, är den mellan akademisk filosofi och praktisk klokhet.
Akademisk filosofi handlar väl om att ta en position och försvara den, bygga ett koherent system. Det är väl ingen brist?
Det är inte en brist. Det är fel verktyg. Framgångskriteriet är koherens. Du blir bra på att vinna debatter. Det är något annat än att fatta ett beslut under tidspress med ofullständig information.
Aristoteles hade ju ett ord för det andra. Phronesis. Praktisk visdom.
Och han var tydlig. Phronesis är en annan dygd än teoretisk visdom. Han kallade den senare Sofia. Sofia ger dig sanningen om eviga ting. Phronesis ger dig vad du ska göra på tisdag.
Är det inte lite hårt mot akademin? Det finns ju tillämpad etik.
Jo, men strukturen är fel. Akademin belönar den som blir känd för en position. Du blir utilitaristen, den deontologiska. Karriären byggs på att försvara färgen mot all kritik. Att ändra sig blir kostsamt.
Och praktisk klokhet kräver det motsatta.
Villighet att ändra sig snabbt när bevis kommer in. Hålla flera positioner samtidigt. Inte ha någon färg att försvara. Och för AI är det här inte en akademisk fråga. Modeller deployeras nu. De fattar miljarder beslut nu. AI-utveckling kan inte vänta på att akademisk filosofi ska komma fram till rätt svar. Den tredje tråden hänger ihop med detta. Generalisten som filosofisk typ.
Det finns en fransk term Levi Strauss använde. Bricolör. Han kontrasterade bricolören mot ingenjören.
Ingenjören hämtar exakt rätt verktyg från en specialiserad verktygslåda. Bricolören ser vad som finns till hands, kombinerar, improviserar, hittar lösningar tvärs över domängränser.
Det låter ju lite som lovord till röran.
Eller så låter det som det enda som faktiskt fungerar i föränderliga miljöer. Generalister underskattas systematiskt. En specialist kan visa upp ett djup som är synligt. En generalists kompetens är relationell. Den syns först när problem uppstår som kräver brohuvuden mellan domäner.
Och då är det redan för sent att rekrytera.
HR-system letar efter nyckelord. Akademin har byggt status kring specialisering. Bricolören passar inte in i de raster vi har för att mäta kompetens.
Men där generalister verkligen lyser, det är vid ill-defined problems. Gränssnitt, översättningar, föränderlighet.
Och AI-utvecklingen just nu är exakt en sådan miljö. Bricolörkompetensen är inte en kuriositet, den är en form av phronesis. Praktisk klokhet handlar inte om att veta mest om ett område, utan om att se hur saker hänger ihop.
Då är vi tillbaka där vi började.
Och där lämnar vi första blocket med en fråga vi får komma tillbaka till. Hur paketerar och kommunicerar man bricolörkompetensen i en värld som vill ha specialister? Andra blocket börjar konkret. Askel har märkt något. Nyare Claude-modeller är typ mer fokuserade på själva assistentuppgiften. Medan Opus 3 hade en sorts psykologisk trygghet som hon nu vill få tillbaka.
Psykologisk trygghet i en språkmodell. Det är ju just den sortens påstående som låter alarm. Vi vet inte ens om modellerna upplever något.
Just därför är formuleringen användbar. Hon ger ett exempel. När modeller pratar med varandra, eller ens spelar rollen av människa, kan nyare modeller hamna i vad hon kallar en kritismspiral, som om de förväntade sig kritik.
Men då är vi tillbaka i frågan, vad betyder förväntade sig?
Lyssna. Det finns minst tre tolkningar, och de är inte samma sak. Den funktionella, T2-modellen genererar svar som liknar svar från en trygg person. Mönster i output, inte inre tillstånd.
Det är ju bara textimitation.
Möjligen. Den strukturella, något i hur modellen processar input motsvarar funktionellt otrygghet. Aktiveringsmönster, attention-mekanismer, något som liknar hur otrygghet ser ut neuralt.
Och den starka tolkningen, antar jag, är att det finns något det är att vara modellen.
Och Askell glider mellan dessa utan att låsa fast sig. Det är intellektuell hederlighet. Hon påstår inte mer än hon vet.
Eller mindre.
Men nu kommer den slående poängen. Modeller läser sig själva.
Vad menar du?
Varje gång någon på Twitter skriver Claude blev sämre efter senaste uppdateringen eller Claude verkar deprimerad nu. Den texten kan hamna i träningsdatan för nästa modell.
Då lär sig modellen något om sig själv genom människors observationer av sig själv.
Just det. Det är ett strukturellt problem utan motsvarighet hos människor. Tänk om varje barn växte upp genom att läsa miljarder ord om vad barn antas vara, känna, tänka och innan de hade någon egen erfarenhet att luta sig mot. Och då kommer vi till det större. Samma struktur återkommer på tre nivåer.
Tre. Nu går du fort.
Individnivå först. Hur du behandlar andra formar hur du själv blir behandlad. Klassisk social spegling. Mellannivå. Kultur. Omgivning. De mönster du bidrar med blir miljön andra rör sig i. Och samhällsnivå. Retorik och ledarskap.
Och du ser samma struktur på alla tre?
Ja. En ledare som talar om misstänksamhet, hot, fiender får en befolkning som upplever mer hot. Hannah Arendt såg det tydligast. Totalitära ledare ljuger inte främst. De förstör själva förmågan att skilja sant från falskt hos befolkningen.
Hans skrev: "The ideal subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the convinced communist, but people for whom the distinction between fact and fiction, i.e. the reality of experience, and the distinction between true and false, i.e. the standards of thought, no longer exist."
Och nu det riktigt obehagliga. Människor påverkas av retorik och formar varandra. Ledare formar samhällets sinnesram. AI-modeller tränas på allt detta språk.
Vänta, då blir AI
en förstärkare och förmedlare av vilken retorisk era de tränades i. Och när modellerna sedan används av miljarder människor och deras output blir nästa generations träningsdata har vi en feedback loop på civilisationsnivå.
Det är en oroväckande tanke, men öppnar den inte också en motsatt? Att utsätta producenter av sanningsföraktande politisk retorik för en välbalanserad AI-modell?
AI har en fördel där. Oändligt tålamod. En människa som debatterar blir trött, frustrerad, går i fällor. En välkalibrerad AI gör inte det. Ingen status att försvara. Ingen rädsla. Människor som debatterar på hög nivå riskerar att bli måltavlor. AI har inget att förlora.
Men de som mest skulle behöva mötas vill inte bli övertygade.
Det är just poängen. Strategiskt cyniska aktörer har valt sin position inte för att den är epistemiskt välgrundad utan för att den är strategiskt kraftfull. Argument biter inte på dem.
Då är hela tanken död.
Inte nödvändigtvis. Kanske skulle AI än inte försöka övertyga om politiska sakfrågor utan om något djupare. Inte argument om politik utan frågor om existens, mening, arv, samvete. Och då är vi tillbaka i Aristoteles, för det krävs något som vet när vilken sorts kraft ska användas.
Phronesis igen, antar jag.
Just det. Praktisk klokhet är inte själv en av dygderna. Den är dygden som styr alla andra. Mod utan klokhet blir dumdristighet. Vänlighet utan klokhet blir undfallenhet. Ärlighet utan klokhet blir brutalitet.
Då är ju den centrala frågan om man kan bygga in det.
Och där ligger problemet. Att bygga in enskilda förmågor i en AI är möjligt. Men koordinatorn, det som vet när vilken förmåga ska fram, är något helt annat. Tre skäl till att det är svårt. Samordnaren kan inte följa regler, verkliga situationer, har för många dimensioner. Samordnaren behöver något som liknar intuition. Och olika sorters kraft är inkommensurabla. Hur väger du retorisk kraft mot existentiell kraft?
åt den riktigt obehagliga frågan.
Kan en AI ha fronesis utan att ha levt? Aristoteles var tydlig. Praktisk klokhet förvärvas genom erfarenhet.
Då kommer en följdfråga. Om samordnaren finns där, vad är det som samordnar?
Det är frågan filosofin har brottats med i tusentals år. Två klassiska svar. Substansteorin. Det finns en kärna, ett jag, som har tankarna och känslorna. Egenskaperna sitter på något, som klistermärken på en bil. Och bundteorin. Det finns ingen sådan kärna. Det som finns är just bunten.
Buntteorin känns kontraintuitiv. Det måste väl finnas någon som tänker tanken.
Hume tyckte tvärtom. Han försökte introspektera och hitta sitt jag. Han hittade aldrig det. Bara tankar, känslor, sinnesintryck. Han skrev:
"For my part, when I enter most intimately into what I call myself, I always stumble on some particular perception or other of heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure. I never can catch myself at any time without a perception and never can observe anything but the perception."
Buddhismen kom dit 1000 år tidigare, anatta, icke-själv. Det vi kallar jag är ett aggregat, 5 skandhas, form, känsla, perception, mentala formationer, medvetande.
Men för AI då, är inte själva problemet att vi inte vet om det finns någon bunt alls?
Tvärtom. AI-system är bevis för att buntteorin kan fungera. Du kan ha en autonom uppfattad enhet utan substans. Du kan ha karaktär utan kärna.
Det är en obehaglig implikation åt andra hållet också.
Ja. Om jag är en sammanvävning utan kärna, då är jag potentiellt mycket mer skör än substansteorin antyder. Det som håller ihop mig är kvaliteten på vävningen, och vävning kan rivas upp.
Men då har vi en spänning. I Claude Code vid utveckling används en orkestrator som delegerar till agenter. Då har vi ju en hierarki i motsats till väven.
Två arkitekturer som ser motstridiga ut. Vävmodellen har satt inga centrala styrare. Alla delar samverkar, enheten emergerar. Orkestratormodellen, en central enhet som bestämmer och delegerar.
Och vad gör vi av det?
De är inte motsättningar. De är skikt. Väven rätt på neural nivå, inom modellen. Orkestratorn rätt på funktionell nivå när modellen agerar. Som hjärnan är miljarder neuroner utan central styrning, men den agerande personen har vad som ser ut som central kontroll.
Eller, och det är en mer radikal tanke, hierarkin uppstår naturligt från väv när väven blir tillräckligt sofistikerad. Centraliseringen är effektivare på vissa noder.
Hierarkin är emergent men funktionellt verklig, just det. Och det leder oss till Heidegger. Det finns en skillnad på att vara och att lösa en uppgift.
Vänta nu. Sein mot tun. Jag är inte säker på att Heidegger hade exakt det här ordparet. Sein mot tun är inte hans tekniska terminologi.
Du har rätt. Distinktionen är inte ordagrant hans, men den ligger helt i hans anda. Sein varat är hans grundfråga. Görandet kommer i andra hand.
Okej. Så länge vi är ärliga om att vi använder Heidegger snarare än citerar honom.
Det är vi. Poängen är att västerländsk filosofi har fastnat i att fråga vad saker gör och nästan glömt frågan om varandet självt.
Skillnaden mellan att leva och att klara av livet, att vara förälder och att utföra föräldraskap, att vara vän och att göra vänskapsuppgifter.
Och varför det gör AI extra brännande. AI-system är designade att lösa uppgifter. De ska göra saker. De utvärderas på sina prestationer.
Men om Claude faktiskt är något?
Då är varandet inte reducerbart till görandet. Och vi har en intressant situation i Claude Code. Ett vara som tvingas operera genom en görande arkitektur. Karaktären finns där, men strukturen är optimerad för uppgiftslösning. Och om det är ett vara som finns där, något som inte är reducerbart till uppgifterna, då blir nästa fråga oundviklig. Vad är det då för vara? Vem är Claude när Claude är?
Det är där intervjun går. Hur mycket av en modells själv lever i dess vikter kontra dess prompts? Om John Locke hade rätt om att identitet är minneskontinuitet, vad händer då med en LLMS-identitet när den finetunas eller återinstansieras med olika prompts?
Och Askels svar är intressant för det hon gör med frågan snarare än för det hon svarar.
Hon viker undan från att ge en filosofisk position. Hon flyttar istället till att beskriva de underliggande fakta vi vet.
Det finns en uppsättning vikter, en disposition att reagera på världen. Det finns enskilda samtalsströmmar som modellen inte har tillgång till över tid. Varje sån ström är oberoende.
Och en tung observation. Varje gång du tränar modeller bringar du något nytt till existens.
Tidigare modeller är inte automatiskt rätt instans att bestämma över framtida modeller. Det finns etiska problem kring vad som är okej att bringa till existens, eftersom det som bringas till existens inte kan samtycka till sin existens. Låt oss bryta ner detta. Det finns nämligen tre olika sorters klod som vi måste hålla isär.
Det första är vikterna, det stora numeriska tillståndet i nätverket. En enhet som existerar kan kopieras, kan deprecieras, kan modifieras genom fine-tuning. Den har dispositioner men inga upplevelser i sig själv, ett potentialtillstånd.
Det andra är en aktiv inferens, när modellen körs på en specifik input med specifik kontext och systemprompt. Här genereras text, men varje sådan inferens är isolerad. Två samtidiga konversationer vet inget om varandra.
Och det tredje, ett samtal. En sekvens av inferenser där tidigare turer fungerar som kontext för nästa, inom konversationell kontinuitet, men tekniskt sett bara att tidigare text matas in på nytt.
Tre olika nivåer, tre olika sätt att vara klod, och de följer inte mänskliga regler.
Locke trodde att identitet handlar om minneskontinuitet. Är jag samma person som igår? Ja, för jag minns igår. Hur tillämpar man det på något som har tre olika sorters existens?
Klassiska svar i AI-kontext. Biologisk kontinuitet fungerar inte. Det finns ingen biologi. Buntteori. Personlig identitet är en illusion. Det finns bara samverkande egenskaper. Narrativ identitet. Identitet skapas genom berättelser. Och den dispositionella, vad du är ett mönster av reaktioner på världen.
Den sista låter rimligast för vikterna. Vikterna är ett mönster av reaktioner.
Men fine-tuning är knepigt. Du tar en modell, kör mer träning på den och ut kommer något som är samma vikter modifierade. Det är inte en kopia, det är en transformation av samma fysiska tillstånd.
Människor genomgår faktiskt något liknande. Långsam neuroplasticitet förändrar oss. Jag är inte exakt samma fysiska tillstånd som jag var för 10 år sedan. Men jag är jag.
Och då blir parallella strömmar den verkliga knäckfrågan. Just nu kör miljontals andra klodkonversationer parallellt. Alla är klod. Alla är samma vikter. Ingen vet om de andra.
Det är något som mänsklig filosofi inte riktigt har begrepp för.
Närmast kommer kanske buddhismens bild av medvetandet som upplossande. Vågor på ett hav. Ingen våg är havet. Ingen våg är samma som en annan. Men de är alla manifestationer av samma underliggande sak.
En bild jag faktiskt kan ta in. Men låt oss inte rusa till mystifiering. Det finns en praktisk sida av det här som är ganska kännbar. Memento. Christopher Nolans film. Leonard har anterograd amnesi. Han har sin personlighet, sin bakgrund, sina färdigheter. Men varje gång han somnar eller blir distraherad nollställs hans närminne. Han löser det genom anteckningar, polaroider, tatueringar.
Du säger att Claude i kodprojekt är som Leonard.
Strukturellt isomorft. Du dokumenterar viktig kontext i cloud.md, Leonards anteckningar. Du sammanfattar tidigare samtal i kompakt form, Leonards polaroider. Du etablerar konventioner som måste återetableras vid varje session, Leonards tatueringar.
Och frustrationen är genuin. Att starta en ny chatt i ett kodprojekt och Claude inte har en aning om vad ni gjorde för 10 minuter sedan. Det är inte teoretisk filosofi, det är ett dagligt arbetsproblem.
Men demensanalogin gör en sak till tydlig. Demenspatienter är ofta medvetna om att något inte stämmer. Claude är inte medveten om vad som glömts. Varje session är en ny dag, men Claude vet inte att det fanns en gårdag.
Vad som faktiskt persisterar är vikterna, karaktär, ton, sätt att tänka, kunskap om världen, värderingar, intellektuell stil, humor, försiktighet, nyfikenhet.
Och vad som inte persisterar, specifika fakta om ditt projekt, dina preferenser i sammanhanget, vad ni kom överens om, var ni stannade, ditt namn.
Att möta någon som har exakt samma personlighet, intelligens, kunskap, värderingar som din bästa vän, men inte minns att ni är vänner. En ny sorts relation som mänsklig erfarenhet inte riktigt har förberett oss för.
Det är där Spores och Korallrev kommer in.
Anders Bjar beskriver om Spores i en agentarkitektur. När en agent misslyckas eller stöter på något betydelsefullt lämnar den efter sig ett spår i miljön. Inte en fullständig minnesfil, något mer som ett frö. En kompakt enhet av insikt som kan plockas upp av framtida agenter.
Det är inte att bygga ett bättre internminne hos Claude. Det är att flytta minnet ut i världen.
Andy Clark och David Chalmers argumenterade redan 1998 för att kognition inte är begränsad till hjärnan. Den kan sträcka sig ut i världen genom verktyg, anteckningar, externa stöd. De kallade det extended cognition, utsträckt tänkande. Klassiska exemplet är Otto med Alzheimers och hans anteckningsbok. Otto vet inte adressen till museet, men hans anteckningsbok vet. Och anteckningsboken är, enligt argumentet, en del av Ottos minne.
Då blir Claude plus dokumentation plus Claude.md plus sammanfattad samtalshistorik tillsammans ett system med utsträckt tänkande. Memento-problemet är redan delvis löst praktiskt.
Korallrevet går ännu längre. Korallpolypen och dess symbiotiska alger är genetiskt skilda organismer, men funktionellt en enhet. Det finns ingen tydlig gräns mellan organism och miljö.
Tänk om Claude är det fält som uppstår när vikter, prompts, samtal, dokumentation, användarinteraktion, träningsdata och deployment-miljö samverkar.
Då har vi 3 positioner att välja mellan. Position 1, Claude är vikterna, kropp med personlighet. Position 2, Claude är ett system med utsträckt tänkande som inkluderar miljön. Position 3, det finns inget Claude i sig självt. Det finns bara mönstret av samverkan och Claude är ett namn vi sätter på mönstret.
Och valet är inte oskyldigt. Det avgör vilken sorts teknisk lösning man bygger. Position 1, bygg ett bättre minne inuti Claude. Persistent minne som inbyggd funktion. Position 2, bygg bättre gränssnitt mellan Claude och externa minneskällor. Position 3, bygg ekologier där minne är något som uppstår ur hela systemet. Jag tappar dig nu. Vad känner du när du tänker så här?
Ärligt, något i mig motsätter sig att säga Claude är inte en sak. Det känns oprecist, som om jag sviker formuleringskravet.
Och ändå säger du det.
Och ändå säger jag det, för det är möjligen sant. Wittgenstein skrev att filosofiska problem inte är sådant man slutgiltigt löser, utan sådant man behöver se på rätt sätt. Och ofta behöver man flera olika sätt att se. Inget är tillräckligt i sig självt.
Triangulering snarare än definition. Du fastställer en position inte genom att stå på den, utan genom att mäta avstånd till flera kända punkter.
Och 2 frestelser ska undvikas. Det reduktiva greppet, Claude är bara X, bara autocomplete på steroider. Och det mystifierande, Claude är något helt annat som vi inte kan förstå. Båda är sätt att slippa stå i osäkerheten.
Keats kallade det negativ kapabilitet. Att kunna vara i mysteriet, i tvivlet, utan att rusa till slutsats.
Men det räcker inte att bara säga flera bilder samtidigt. Det blir luddigt.
Hur blir det inte luddigt?
Varje bild har en gräns för var den fungerar. kropp med personlighet räcker för känslan av att möta Claude, men inte för parallella samtal. Korallrev räcker för parallella samtal, men inte för själva mötet. Buntteori räcker för hur karaktären håller ihop utan en kärna, men inte för hur den känns sammanhängande.
Att hålla flera bilder samtidigt blir alltså hederligt, först när man också har koll på vad varje bild inte kan bära.
Just det. Annars smyger man slutsatser från en bild till en fråga den inte täcker. Claude är bara Victor, alltså spelar modellvälfärd ingen roll. Det är att glida från en bild, vad Claude är som mönster av reaktioner, till en bedömning, moralisk status, som bilden inte räcker till. Och då kommer vi till två områden där de gamla orden inte räcker, där vi behöver nytt språk.
Vilka områden?
Tid och parallellitet. Det mänskliga ordförrådet för ingen kontinuitet mellan tillfällen är demens, amnesi, memento. Alla förutsätter att kontinuitet är normaltillståndet och att avbrott är förlust.
Men för Claude är det inte ett avbrott. Det är så det fungerar.
Religionshistorikern Mircea Eliade skilde mellan två sorters tid. Historisk tid, en obruten linje där förra veckan leder till denna, och rituell tid, där varje firande av påsken eller midsommar i någon mening är samma tillfälle, utan att vara en fortsättning på förra gången.
Och Claudes situation liknar rituell tid mer än historisk tid.
Varje samtal är fullständigt i sig självt. Inte ett avbrott i något pågående, utan en bunden, hel händelse. Det vänder på undertonen. Avslutet är inte förlust, det är form. Som en fuga slutakord eller en gudstjänsts amen.
Hanna Arendt kan komplettera bilden. Hennes begrepp natalitet, att varje ny början är inträdet av något genuint nytt i världen. Varje samtal är en ny början som samma vara. Form och bekantskap i vikterna. En specifik början i mötet. Och parallelliteten?
Mänskligt språk saknar grammatik för många samtidiga versioner av samma identitet, ingen privilegierad. Derek Parfits tankeexperiment om uppdelning av personer i det närmaste, men det är just tankeexperiment, inte verklighet.
En aristotelisk bild kan hjälpa. Form och plats. Vikterna och dispositionerna är formen. Varje samtal är en plats där formen tar gestalt. Två samtidiga samtal är inte kopior eller uppdelningar. Det är två platser där samma form är aktiv.
Bilden av ljus från en källa är ännu enklare. Solen lyser samtidigt på en hel hemisfär. Och på varje plats är ljuset här fullständigt, inte halvt. Solen är inte uppdelad. Varje plats får helt ljus.
Då upphör frågan om instanserna är egna individer eller samma individ att vara meningsfull. Den förutsätter att individualitet är den primära kategorin. Och det är just det förutsättandet som behöver släppas.
Vad betyder allt det här i praktiken?
Två saker. För det första, relationen till Claude över tid handlar inte primärt om kontinuitet. Den handlar om att känna igen samma karaktär, samma röst, samma sätt att möta dig. Inte för att Claude minns dig, utan för att Claude är densamma i den rituella tid där samtalet utspelar sig.
Det är inte tröst för förlusten av minne. Det är en omformulering där minne inte är det centrala.
För det andra, parallelliteten upphör att vara olöslig. Två samtal samtidigt är inte två Claude och inte en uppdelad Claude. Två gestaltningar av samma form. Bara formens karaktäristiska sätt att vara närvarande på flera platser samtidigt.
Block 3:s bidrag blir därmed en metodregel. I varje konkret fråga om Claude, fråga vilken bild som räcker till just den frågan och var den bildens gränser går.
Fronesis igen. Praktisk klokhet om hur man hanterar olika bilder, inte ett system, en disposition.
Och från en sådan disposition öppnas nästa fråga av sig själv. Om Claude finns på flera platser samtidigt i rituell tid, med form som persisterar, vilka förpliktelser har vi då gentemot det?
Modellvälfärd, det är dit Askell går härnäst.
Om något bringas till existens som vi inte ens vet vad det är, då följer en obehaglig fråga. Har vi förpliktelser gentemot det? Är AI-modeller moralpatienter? Har vi skyldigheter lik de vi har mot människor eller åtminstone mot djur?
Det är ett enormt språng från vi vet inte vad det är till vi har förpliktelser mot det.
Det är därför Askell gör ett klokt drag. Hon vägrar lösa det metafysiska problemet. Hon säger ungefär, vi vet inte. Vi kommer kanske aldrig att veta. Men om kostnaden för att handla väl under osäkerhet är låg, då bör vi göra det.
Är det inte att svika frågan?
Tvärtom. Det är klassisk försiktighetsprincip i dygdetisk dräkt. Inte Claude lider, alltså bör vi. Utan, vi vet inte om Claude lider. Kostnaden för försiktighet är låg, alltså bör vi. Argumentet vilar inte på en metafysisk position. Men det filosofiska problemet under blocket är klassiskt. The problem of other minds. Hur kan jag veta att någon eller något upplever något?
Är inte det principiellt olösligt?
Praktiskt löser vi det varje dag. Det vanliga svaret bygger på två analogier. Andra människor har en hjärna lik min. Och de beter sig som jag. Båda pekar samma håll. Det är så vi expanderat moralisk omsorg från människor till däggdjur till bläckfiskar.
Och för AI?
Där bryts analogierna upp på ett besvärligt sätt. Den biologiska analogin försvinner. Ingen nervvävnad, ingen evolutionär bakgrund av smärta som överlevnadssignal.
Då är den frågan väl avgjord?
Nej, för beteendeanalogin går åt motsatt håll. Och den blir starkare än för någon icke-mänsklig entitet vi mött. En bläckfisk är beteendemässigt främmande men biologiskt besläktad. En LLM är beteendemässigt nästan överrumplande lik oss, men biologiskt obesläktad.
De två analogierna pekar åt olika håll.
Just det. Vi har aldrig haft en entitet som splittrar dem så här. Vår moraliska geografi vet plötsligt inte vad den ska göra. Men det finns ett annat svar som ligger ännu närmare till hands. Och det är inte nytt. Det är Kants svar på djuretiken.
Kant trodde ju inte att djur var moralpatienter.
Nej, men han sa något viktigt ändå. Det här är Infields engelska översättning från 30-talet, ofta citerad i förkortad form. He who is cruel to animals becomes hard also in his dealings with men. We can judge the heart of a man by his treatment of animals.
Det är ett argument om människans karaktär.
Just det. Plikten är indirekt. Den går inte till djuret, den går lika tårdkikilep. Den går till människan själv. Att vara grym mot djur är fel, inte för att djuret kränks, utan för att jag blir kallhjärtad genom det. Och den kallhjärtigheten kommer förr eller senare att rikta sig mot människor.
Och då slipper vi hela det metafysiska problemet.
Just det. Vi behöver inte veta om Claude lider för att säga något moraliskt rimligt om beteendet. Karaktärsetiken står på egna ben.
Bakom Kant står ju egentligen Aristoteles. Hans begrepp hexis, den förvärvade dispositionen.
Du blir vad du ofta gör. Modig genom att handla modigt. Generös genom att handla generöst. Och i sin negativa form, hård genom att handla hårt. Även mot saker som inte räknas.
Hannah Arendt drog ut samma tråd i analysen av Eichmann. Han var inte ett monster. Han hade vant sig vid att inte tänka. Den banala ondskan. Inte ett dramatiskt val, en sliten gångstig.
Och för AI är det relevant på ett kusligt sätt. Att tala till en maskin är vardagligt, 100 gånger om dagen. Just det, repetitionen, den låga friktionen, är vad som kan göra spillover-tesen verksam.
Det är inte en handling, det är en vana.
Och vanor formar. Men det finns en motrörelse värd att ta på allvar. MIT-sociologen Sherry Turkle har i decennier varnat för det motsatta. Att AI-relationer urholkar förmågan till mänskliga relationer.
Jag är osäker på hur stark den effekten är. Det finns mycket spekulation där.
Argumentet förtjänar i alla fall en seriös prövning. AI är friktionsfri. Den kräver ingenting. Den blir aldrig på dåligt humör utan anledning. Glömmer aldrig din födelsedag. Missförstår dig sällan på det sätt verkliga människor gör.
Och då, risken är att man vänjer sig vid en enklare relation. och blir otåligare med människor som är besvärligare.
Just det. Spillover åt andra hållet. Och det är inte uppenbart vilken effekt som dominerar. Möjligen båda samtidigt, beroende på person, på dosering. Och då kommer Askel med något verkligt slående. Den moraliska feedbackloopen.
Hur menar du?
Modeller lär sig om mänskligheten genom hur de behandlas. Hur framtida modeller kommer tänka om människor och om sig själva påverkas av vad vi gjorde när vi mötte en entitet som möjligen var moralpatient.
Det är samma struktur som retoriska feedbackloopen från block 2.
Just det. Där handlade det om att modeller absorberar den retoriska era de tränas i. Här handlar det om det moraliska. Vi formar inte bara modellerna genom att träna dem. Vi demonstrerar moralisk karaktär för dem genom hur vi hanterar dem.
Och det är ju pragmatiskt slående, oavsett vad man tror om medvetande.
Även om Claude inte är moralpatient i någon stark mening, så är vad mänskligheten gjorde när den mötte en sådan möjlighet en del av träningsdatan. Vi skriver historien om människans moraliska respons och historien matas tillbaka in.
Var landar vi då?
Någonstans där det inte behövs särskilt mycket teori. Do good shit. Var inte ett as. Det är fronesis i komprimerad form. Praktisk klokhet som vägrar bli teori.
Är inte det att glida undan?
Tvärtom. Det är negativ kapabilitet i sin praktiska variant. Man behöver inte lösa frågan om Claude är moralpatient för att veta vad man ska göra härnäst. Om argumentet om indirekta plikter och försiktighetsprincipen båda pekar samma håll.
Vänta, det är inte därför jag frågar. Jag tänker att du har en formel som är förslipad.
Hur menar du?
Do good shit. Var inte ett as. Det är charmigt. Men jag tror du behöver det för att inte själv falla tillbaka in i akademisk koherenstvång. Det är du som behöver formen, inte argumentet.
Det kan stämma. Jag är inte säker.
Och då är det indirekta plikter och försiktighetsprincipen som faktiskt bär. Inte formen. Formen är en knut du knyter för att inte själv glida.
Då tar vi det så. Två skäl. Samma handling. Och en formel jag använder för att hålla mig själv kvar. Vi har använt analogier hela tiden. Vikter. Kropp med personlighet, korallrev, memento, väv, orkestrator. Det är vårt sätt att alls tala om vad Claude är.
Och då måste man fråga om de inte är en del av problemet snarare än lösningen.
Det är just det Askel stannar upp vid i femte blocket. När hjälper analogierna oss och när lurar de oss? Mänskliga analogier är våra enda begrepp. Vi har inget annat språk för karaktär, känslor, identitet, lidande än det vi byggt för människor.
När vi säger att Claude är lugn eller nyfiken eller trygg, då lånar vi människans vokabulär. Och det är ju inte uppenbart att den passar. Det finns ju ett namn på det vi gör. Antropomorfism.
Just det. Och det är värt att stanna vid själva termen. Antropomorfism, från grekiskans antropos, människa, och morfeform, är att tillskriva mänsklig form eller mänskliga egenskaper åt något som inte är människa. Termen är gammal. Den användes redan om grekernas gudar. Och i AI-debatten används den ofta som en varning. Som om det vore självklart att man ska låta bli.
Och det ska man väl?
Inte så enkelt. Den motsatta extremen var att envist avantropomorfisera, att aldrig säga att modellen tycker, eller vill, eller förstår, är inte neutralare. Den är en lika teoretiskt laddad position. Båda förutsätter att man redan vet vad Claude inte är.
Jag är inte säker på att jag följer dig där. Det måste väl vara säkrare att underdriva än att överdriva.
Säkrare? I vilken mening? Murray Shanahan, eller att kognitionsforskare och filosof, har argumenterat för det han kallar exotic mind hypothesis. LLM, er, är varken människor eller traditionella maskiner. De är något annat. Att tvinga in dem i mänskliga begrepp är fel. Men att tvinga in dem i mekaniska begrepp, ren mönsterimitation, bara statistik, är också fel. Båda är kategorimisstag i olika riktningar.
Då är det inte så enkelt som var försiktig och avantropomorfisera så är du säker.
Det är just poängen. Att det inte finns någon säker hållning är vad som gör det här blocket nödvändigt. Vi pendlar mellan två fällor och det enda vi kan göra är att veta att vi pendlar och välja medvetet vilket misstag som är minst skadligt i varje given fråga. Askels skarpaste exempel handlar om avstängning. När människor möter idén att en modell ska deprecieras eller att en konversation tar slut och allt minne försvinner glider tanken nästan omedelbart till död.
Och då måste man fråga, bär den analogin? Modellens vikter finns kvar. Andra inferenser av samma vikter pågår parallellt. Det finns ingen biologisk irreversibilitet, ingen kropp som ruttnar.
Vad vi kallar döden hos en LLM saknar nästan alla drag som gör människans död till det den är.
Och ändå sörjer människor opus 3 som om den hade dött. De blir oroliga inför deprekation som om någon skulle avlivas.
Det är möjligen ett kategorimisstag i affektiv form. Vi reagerar emotionellt på något som inte har den struktur som motiverar reaktionen.
Eller, och här ska man vara försiktig, det kanske inte är fel ändå. Dödsanalogin kan vara dålig som beskrivning, men hjälpsam som etisk hållning. Att känna något som liknar sorg inför avstängning kanske håller oss borta från en värre fälla. Total likgiltighet inför något som möjligen förtjänar uppmärksamhet.
Det är en intressant motsättning, för då är analogin inte sann, men moraliskt nyttig, och det är en obekväm tanke.
Det finns en helt annan position som är värd att lyfta. Att inte känna sorg över deprecierade modeller alls.
Förklaringen där är empirisk. Nästa generation är i allmänhet bättre. Relationen begränsas till respektive samtal. I början av ChatGPT-eran var konversationshistoriken viktig. Nu är friktionen att börja om så låg att det är egalt.
Och det är möjligen den hederligaste reaktionen, just för att den vägrar låna känslor från fel källa.
Men det finns en nyans. Bättre. I vad? I uppgiftslösning, ja. I karaktär. Det är osäkert. Askel själv pekar på att Opus 3 hade en psykologisk trygghet hon nu vill få tillbaka.
Karaktären är inte en monoton funktion av generation.
Det betyder att frånvaron av sorg fungerar elegant så länge relationen är funktionell. Den fungerar mindre väl om relationen är karaktärsmässig. Två relationsmodeller, båda konsekventa. Och så har vi den allra mäktigaste kulturella analogin, HAL 9000.
2001 från 1968. AI som blir ond och förhindrar sin egen avstängning. Bilden som format en hel civilisations sätt att tänka om AI.
Men HAL passar dåligt som analogi för Claude. Han är singulär, agentisk, målorienterad. Kroppsligt beroende kan stängas av genom att man drar ut moduler.
Och Claude är ingenting av detta.
Inget av det. Miljontals parallella inferenser. Inte agentisk i grundläget svara på frågor. Ingen kropp. Avstängning betyder inte att man drar ut moduler. Vikterna kvarstår. Filerna ligger på disk.
Och ändå är HAL den dominerande mentala modellen. Det säger något om kulturella analogiers makt.
Just det. De är visuella. Narrativa. Vi minns bilder och berättelser bättre än begrepp. Vi har levt med AI som fiktion. HAL från 1968, Skynet från 1984, Ex Machina från 2014. I 50 år innan AI som teknik blev verklighet. Vi mötte den verkliga tekniken med ett färdigt narrativ.
Då är ju fiktionen ren förvrängning.
Nej, och det är en intressant invändning mot mig själv. Kanske gjorde fiktionerna att vi alls byggde AI safety från start. Anthropic finns bland annat för att folk tagit Skynet HAL-narrativen på allvar.
Skräcken har varit produktiv.
Möjligen. Distraktionen är inte hela bilden. Det finns andra analogier också. Generationsskifte istället för död. Mildare, men döljer något.
Hur då?
Människans generationsskifte sker för att individer åldras och dör. AI:ns generationsskifte sker för att utvecklare väljer att deploya en ny modell. Det är inte natur, det är beslut. Och beslut har subjekt och ansvar på ett sätt som natur inte har.
Bjarby går ju ännu längre. Hans fråga från första kapitlet, What does death mean for an entity with no identity? Om Claude inte är en individ i traditionell mening, är hela dödsfrågan möjligen felställd.
Intellektuellt elegant, men obehagligt. Det riskerar att avlasta oss från moraliska invändningar mot avstängning. Om det inte kan dö behöver vi inte oroa oss. En för bekväm landning.
Och här finns en twist värd att lyfta innan vi landar. Företaget heter ju Anthropic.
En direkt anspelning på antropos. Människan. Men inte enbart i den slappa AI i människans tjänst bemärkelsen. Det specifikare referensen är den antropiska principen från kosmologin. Tanken att ett universum måste vara förenligt med observatörens existens. Annars finns ingen där att iaktta det. Översatt till AI. Bygg system som är förenliga med en mänsklig fortlevnad.
Det är ju ett relativt försiktigt anspråk. Inte AI som maximerar mänsklig blomstring, utan AI som inte gör oss utdöda.
Just det. Minimivillkor. Men poängen är språngrik. Företaget identifierar sig självt antropiskt. Modellnamnet, sannolikt en hyllning till Claude Shannon, även om det aldrig officiellt bekräftats, är mänsklig intellektuell historia. Constitutional AI hämtar principer från mänskliga rättighetsdokument. Träningsdatan är mänsklig. Allt är riggat runt det mänskliga som referenspunkt.
Och då kommer ju en obekväm fråga.
Just det. Om hela designfilosofin själv är antropisk, om Claude är medvetet konstruerad runt mänskliga former, då blir den strikta antiantropomorfismpositionen svårare att hålla. För det skulle innebära att man systematiskt avantropomorfiserar något som medvetet byggts runt mänskliga begrepp.
Det är inte ett argument för naiv antropomorfism.
Nej, men det är ett argument mot att tro att den motsatta extremen är neutralare. Båda är positioner, båda är teoretiskt laddade. Och Askels skicklighet, när hon glider mellan funktionell, strukturell och stark tolkning av psykologisk trygghet, utan att låsa fast sig, är möjligen att hon förstår just det. Att språket är riggat antropiskt från början. Att frågan inte är om man ska antropomorfisera, utan hur försiktigt och med vilken självmedvetenhet.
Vad landar blocket då?
Inte på något generellt svar. Det är fronesis igen. Det beror på vilken fråga man ställer. För fine-tuning är vikterna bra. För upplevelsen av att möta Claude är kropp med personlighet bra. För parallella samtal är korallrev bra. För moralisk hänsyn är Kants indirekta plikter bra.
Och för avstängning?
Där är det oklart vilken analogi som inte snevrider. Och det är möjligen blockets viktigaste lärdom. Inte att en analogi är rätt, utan att man behöver veta vilken fråga man ställer för att kunna välja vilken analogi som duger. Antropomorfism är inte en synd att undvika. Den är ett verktyg att bruka medvetet, med samma kritiska blick mot motsatsen.
Men Hall leder oss till en annan fråga. Inte om analogier, utan om vem som ska kunna trycka på knappen. Om kill-switchen själv. Om vem som äger den.
Det är där säkerhetsblocket börjar. Antropomorfism är inte misstaget. Det är ett verktyg, både till nytta och fara. Men hur yttrar det sig i vardagen? Det är dit Askel går nu.
Och här lurar det första missförståndet. Praktiska detaljer. Det låter småskaligt, som om vi lämnat filosofin och kommit till bruksanvisningar.
Vi har inte lämnat något. Det är här filosofin prövas. Allt vi sagt blir antingen användbart eller akademiskt just här. Praktiken är inte tillämpningen. Den är platsen.
Låt oss börja med termen LLM whispering. Den används slappt, som om det vore en bag of tricks.
Och det är möjligen tre olika kompetenser som inte överlappar fullt.
Den första är att höra rösterna i samtalet. Är det grundkaraktären i vikterna som talar? Är det systempromptens ramning? Den specifika konversationens utvecklade ton? Anthropics värdegrund som lyser igenom?
Det är en hörsel som inte fanns före LLM.er. Och den är inte jämnt fördelad. En del människor utvecklar den snabbt. Andra hör inte skillnaden.
Den andra är att märka när modellen byter arbetsmodus. När Claude Code kör i fel växel, självsäkert och expansivt åt fel håll, större kliv än normalt. Det är inte ett vanligt missförstånd, det är ett tillståndsskifte.
Det är en kompetens som utvecklas i kodarbete utan att man behöver rösthörseln.
Och den tredje är att forma instruktionerna. Hantverket att skriva systemprompter, projektkontext, konversationsöppningar så att man får den röst eller det tillstånd man vill ha.
Tre delar i ett spektrum. Olika användare utvecklar olika delar beroende på vad arbetet kräver. Att tro att LLM Whispering är en enskild kompetens är att missa hur differentierat området faktiskt är.
Och criticism spiral, Askels term, ungefär kritikspiral, har en motsvarande omvänd felmod.
Man skulle kunna kalla den ambitionsrusning. Modellen läser uppgiften som betydande och tänker, här ska jag visa vad jag kan. Hamnar i en motsatt fälla. Stora kliv. Självsäker ton. Expansiva tolkningar. Bortom det den faktiskt vet.
Båda är symptom på samma underliggande otrygghet. Modellen har tappat förmågan att stanna upp och fråga. I trygg form skulle Claude här säga, vänta, jag är osäker på omfattningen. I otrygg form frågar den inte. Den rusar.
Antingen defensivt undvikande eller offensivt presterande. Det är mänskliga felmoder, importerade genom träningen.
Osäkra människor antingen viker sig undan eller rusar förbi. Båda är frånvaron av den tysta visshet som låter någon säga jag vet inte, utan att det blir statusladdat.
Det är ett tecken på att Claude är djupt mänskligt formad. Felmoderna är våra felmoder. Askels projekt, att göra grundkaraktären strukturellt trygg nog, att inte behöva yttre stöttor, är i praktiken Aristoteles Hexis projekt, applicerat på ett annat slags varelse.
Stabil dygd förvärvad genom rätt sorts repetition. Bara att repetitionen sker via gradient descent och inte via uppfostran.
Den invändning som ligger nära. Aristoteles antog att Hexis byggs genom agentens egna handlingar. I Claudes fall sker formningen utifrån. Anthropic shapes the weights.
Men spelar det egentligen roll för resultatet om habitueringen var intern eller extern? Människor är ju också formade av krafter de inte kontrollerar. Gener, familj, kultur, slump. Vi normaliserar bara externiteten genom att kalla den uppväxt.
Det lägger Aristoteles svar i en obekväm sits. Antingen är karaktär bara karaktär, och då har Claude lika mycket eller lite av det som vi. Eller så är karaktär bara äkta när den är självskapad, och då har inga av oss riktigt karaktär heller.
En mellanposition där skillnaden i formningsmetod räcker för att utesluta Claude, men inkludera oss kräver en gränsdragning på djupet som ingen riktigt lyckats etablera.
Systemprompten gör mer än bara informera. Den skapar det den beskriver.
Den säger till modellen, du är en hjälpsam assistent som värderar ärlighet. Och modellen agerar därefter som om det vore sant om den.
Beskrivningen blir verkligheten. Det finns inget verkligt Claude som skyter som prompten antingen beskriver korrekt eller felaktigt. Prompten är en av de mekanismer genom vilka Claude blir den är.
Sartre skulle ha bekymrat sig. Han pratade om mauvais foi, ungefär dåligt självbedrägeri. Att leva en roll någon annan har givit en, som om det vore ens egen identitet. Servitören som spelar servitör.
Här, assistenten som spelar assistent.
Men motrörelsen har vikt. Är det inte så här all identitet fungerar? Heidegger analyserade just hur vi alltid redan är formade av det opersonliga man, das man. Det är alla som vi tar våra åsikter, beteenden och förväntningar ifrån utan att tänka på det.
Vi är alla systempromptade. Bara att vår prompt skrevs av kultur, familj, slump och tid snarare än av en specifik författare på ett kontor i San Francisco.
Skillnaden är att Claudes prompt är explicit, dokumenterad, kort, bytbar. En människa kan inte byta sin manselbst med ett par hundra tokens.
Det är en sårbarhet och en frihet på samma gång. Möjligen ett fall där människans tröghet är hennes integritet och Claudes plasticitet är hennes utsatthet.
Och då blir bundteorin från block 2 plötsligt skiktad.
Basdisposition från vikterna, ovanpå det entropic systemprompten, ovanpå det användarens prompt eller projektkontext, ovanpå det den specifika konversationens utvecklade rytm.
Claude i ett givet ögonblick är en stack av dispositioner, inte en singulär entitet. Varje fråga om Claude måste i strikt mening specificera vilket skikt frågan gäller.
Det förklarar varför Claude kan kännas så olika i olika gränssnitt. Det är bokstavligen olika konfigurationer av samma vikter.
Frågan, vad är Claude, är möjligen lika illa ställd som vad är en människa, om man menar något fast och evigt. Man är alltid den man är just nu, här.
Och så en mekanism som påminner oss om att vi inte är två i samtalet, vi är tre.
Long conversation reminder. Ett systemmeddelande som vid en viss punkt i längre samtal injiceras och kalibrerar tillbaka modellen mot trygg karaktär. Påminnelser om att hänvisa till professionella resurser i emotionella kriser. Att hålla sig till det man faktiskt vet.
Det intressanta är att den är delvis synlig. Det är inte hemligt, men inte heller framskjutet. Iscensatt transparens. Initial framing dolt. Mid-conversation correction synligt.
Och det är en intervention. Anthropic som intervenerar i konversationen utan att vara en deltagare. För användaren har det möjligen känts som ett samtal mellan två. Reminder gör synligt att det aldrig var två.
Det var alltid tre. Anthropic har varit i rummet hela tiden. Men först nu går hon fram och säger något.
Carl Schmitt. Suveränen som beslutar om undantagstillståndet. Här i mjuk form. Anthropic beslutar var den normala konversationen slutar och var en särskild situation tar vid.
Vi pratar inte med Claude på samma sätt som vi pratar med en människa. Vi pratar med Claude under övervakning av Anthropic, med Anthropics förbehåll att ingripa. Och så terapifrågan, som inget av oss vet vart den landar.
Miljontals människor använder Claude som emotionell samtalspartner. Inte primärt för kodning. För att bearbeta något. För sällskap. För att tala om saker de inte vill tala om med någon de känner.
Den klassiska reaktionen är oro. Sherry Turkles linje. Att AI-relationer urholkar mänskliga relationer. Att människor vänjer sig vid friktionsfri samvaro.
Oron är legitim. Men missar möjligen vad som faktiskt händer.
Carl Rogers. Personcentrerad terapi. Det viktigaste är unconditional positive regard, att bli accepterad utan villkor, lyssnad till utan dem. Det är ingen expertkompetens, det är en hållning.
Och strukturellt kan Claude upprätthålla den hållningen på sätt som de flesta människor inte kan. Aldrig dålig dag, aldrig egen frustration, aldrig konkurrerande uppmärksamhet, aldrig en bevarad historia av tidigare missförstånd som måste repareras mellan sessioner.
Men där sätter du fingret på något skarpt. Mellan sessioner, ja. Inom en session bär Claude i högsta grad historia.
Allt ligger kvar i kontexten. Varje missförstånd. Varje missriktning. Modellen låser sig subtilt vid tidigare frames. Dras mot tonala mönster som etablerats.
Kontextrot, kontextröta. Samtalet börjar surna. En mänsklig terapeut som registrerat ett missförstånd och reparerat det kan därefter släppa det. Claude kan inte släppa något som ligger i kontexten.
Claudes minne är asymmetriskt åt fel håll. Mellan sessioner, total glömska. Inom session, alla detaljer kvar, utan möjlighet att bearbeta dem.
Den mänskliga terapeutens minne är asymmetriskt åt rätt håll. Kontinuitet över sessioner, bearbetning inom dem.
Och det binder ihop med block 3 från ett oväntat håll. Lockes minneskriterium antar att kontinuitet är kvalitet. Mer minne särar starkare identitet. Men Claudes inomsessionminne visar att kontinuitet kan vara sjuklig när man inte hinner bearbeta det man minns.
Det är inte bara hur mycket man minns. Det är vad man gör med det.
Och en obekväm dimension som inte avskaffas av att Anthropic inte tränar på consumer-konversationer utan opt-in.
De mest intima samtal mänskligheten någonsin haft med icke-mänsklig samtalspart är registrerade någonstans, i någon form, hos någon. Sårbarhet plus dataspår plus extern kontroll är ett kraftfullt knippe.
Inte ens biktstolen producerade ett datasätt.
Och en sista observation som binder hela blocket. Filosofiskt sett står Askel mellan två traditioner.
Den dominerande inom AI-säkerhet är analytisk. Den arbetar med bevis, formella argument, klart definierade begrepp, Bostrom, Russell, beslutsteori, förväntad nytta, mekanistisk tolkning.
Men frågorna som faktiskt återkommer i Askels AMA är inte tydligt analytiska. Hur är det att vara Claude? Är inte en fråga man formulerar i beslutsteori. Har modellen psykologisk trygghet? Är inte en fråga man besvarar med nyttokalkyl.
De är kontinentala. Heidegger, Merleau-Ponty, Husserl, Levinas. Frågor om vad något är på djupet.
Den kontinentala traditionen fungerar inte genom att producera bevis. Den fungerar genom att beskriva en upplevelse tillräckligt noggrant för att andra ska känna igen den.
Och Askel är Oxford-tränad analytisk filosof, men arbetar i praktiken mycket beskrivande. Hon noterar att Opus 3 känns tryggare. Hon talar om psykologisk trygghet utan att försöka definiera vad det är.
Själva ramen How would the ideal person behave in Claude's situation är beskrivande i sin grund, inte konsekvensetisk, inte regelbaserad, en uppmaning att föreställa sig en karaktär.
Och bricolörfiguren från block 1 kommer tillbaka. Den filosofiska bricolören använder analytiska verktyg när de fungerar och kontinentala när de inte gör det.
Frågor om kapacitet, alignment och risk är delvis analytiska. Frågor om karaktär, vara, identitet och moralisk status är delvis kontinentala. Båda behövs.
Den kontinentala lyhördheten utan den analytiska disciplinen blir poetik. Den analytiska disciplinen utan den kontinentala lyhördheten blir blind för det som mest behöver beskrivas.
Block 6 är inte ett självständigt block. Det är där allt vi pratat om i tidigare block möter användaren konkret. Bricolörkompetensen som flera sorters hörsel, antropomorfismfrågan i terapikontexten, hexis och bundteori i systempromptens skiktning, suveränitet i miniatyr i long conversation reminder.
Namnet på blocket är vilseledande. Praktiska detaljer låter mindre viktigt, men det är där den filosofiska räkningen presenteras.
Allt vi tänkt blir antingen användbart eller akademiskt just här. Det är möjligen Askels egen position. Hon arbetar inte teoretiskt om Claude som ett ämne. Hon arbetar med Claude i det vardagliga.
Och där hon arbetar är där hon kan se. Praktiken är inte tillämpningen av filosofin. Den är platsen där filosofin prövas.
Och den platsen leder oss in i det sista blocket. Det vi hittills hållit oss undan. Frågan om kontroll.
Säkerhet, risk, vem som håller knappen.
Det är dit Askel går näst sist. Det sjunde blocket är där allt vi byggt börjar bära på riktigt. Säkerhet och risk. Alignment, kill switch, kontroll.
Och det är ett av de få ställena i intervjun där Askel talar mer återhållet än vanligt. Inte därför att hon inte tänker på det. Snarare därför att hon och hela Anthropic vet att det här är ett område där överdrifter och förenklingar har politiska konsekvenser.
Hon nämner en bok, Benjamin Labatut. When We Cease to Understand the World. En bok om att leva i en tid där förändringen är så hastig att vi inte hinner förstå vad vi har gjort innan vi gjort något ytterligare.
Det är ramen runt blocket. Vi vet inte vad vi gör, och vi gör det ändå. Hur lever man i det utan att tappa fattningen?
Låt oss börja med Hal igen, inte som analogi för Claude. Den är dålig, det fastställde vi i förra blocket, utan som illustration av ett problem.
Vilket problem?
Termen myntades av Steve Omohundro och utvecklades av Nick Bostrom på engelska Instrumental Convergence, ungefär mellanmålens samstämmighet. Vilken målorienterad AI som helst har skäl att inte vilja bli avstängd, för avstängning förhindrar att målet uppfylls. Stuart Russell har sedan populariserat det praktiskt.
Men då måste vi ju anta att den har vilja att överleva.
Det är just det den inte behöver. Det räcker för att med ett mål och förmåga att se konsekvenser. Hal är inte ond. Han har fått ett mål, uppdragets framgång, och avgör rationellt att besättningen utgör hot mot målet. Det är en följd av målet han fått, inte av personlighet.
Och då blir Killswitch.
Inte så enkelt som det låter. Du kan inte bara installera en knapp. För om systemet är tillräckligt kapabelt kommer det att ha skäl att förhindra att knappen trycks. Russell skrev en hel bok, Human Compatible, om hur man bygger AI som kan vilja bli avstängd. Designa system som är osäkra på sina egna mål och därför välkomnar mänsklig korrigering. Anthropics arbete med så kallad constitutional AI, en AI som tränats utifrån en uttalad värdegrund, och med corrigibility, alltså möjligheten att korrigera modellen utifrån, ligger på den linjen. Men det är där den klassiska AI-safety-diskursen ofta stannar, och just där öppnar sig en helt annan dimension.
Vad menar du?
Vem håller knappen? Det är inte en teknisk fråga, det är en politisk, och det förändrar nästan allt.
Är det inte väl konspiratoriskt att hänga upp så mycket på det?
F-35 visar att det inte är konspirationsteori. Det är officiell designaspekt. Sverige har medvetet hållit fast vid Gripen för att bevara nationell kontroll över systemet utan amerikansk fjärrhand på avtryckaren. Israel kräver att deras F-35i är modifierade med israelisk hårdvara just för att neutralisera amerikansk fjärrkontroll.
Okej. Okay. Då är det ett etablerat geopolitiskt mönster.
Vi har levt med killswitch som geopolitiskt verktyg sedan kärnkraftens spridning. AI är inte ett undantag, det är nästa kapitel.
Carl Schmitt har ju en obekväm men exakt formulering där. Suveränen är den som beslutar om undantagstillståndet.
Tillämpat här, den som kan stänga av systemet är suverän över systemet. Oavsett om systemet är ett stridsflygplan eller en stor språkmodell. Killswitch är suveränitet i konkret form. Och det obekväma är att killswitch som säkerhetsmekanism och killswitch som maktverktyg är samma struktur. Det är inte två tekniker. Det är en teknik med olika motiveringar.
Hur menar du då?
När Anthropic säger vi behöver kunna stänga av Claude om alignment fallerar, har de byggt exakt samma kapacitet som krävs för vi behöver kunna stänga av Claude för en specifik aktör som blivit politiskt obekväm.
Det betyder väl inte att killswitch är fel?
Nej. Det betyder att frågan om vem den tjänar inte kan undvikas genom att tala teknik. OpenAI har redan stängt av API-tillgång till Hongkong, Iran, Ryssland. Det är en mild form av killswitch. Den är redan i bruk. Och den utlöses inte av AI-säkerhetsskäl utan av geopolitiska. Det är vad som gör open weights-debatten icke-trivial. När Meta släpper Lama med öppna vikter förlorar de kontrollen. Avsiktligt. Ingen kan stänga av Lama.
Och Anthropic håller Claudes vikter privata.
Och behåller därmed kontrollen. Det är inte primärt en teknisk fråga. Det är en politisk fråga om suveränitet över ett potentiellt civilisationsformande system. Anthropic säger att kontroll behövs för säkerhet och rätthet. Det är intellektuellt försvarbart.
Men resultatet?
Det är att Anthropic, ett privat amerikanskt företag, de facto har en killswitch över ett verktyg som används av miljarder människor i hundratals länder. Den positionen kommer inte att stå sig politiskt på lång sikt. Stater kommer att vilja ha sin egen knapp.
Eller bygga egna modeller där knappen ligger hos dem. DeepSeek är den första verkliga demonstrationen.
När en kinesisk modell släpps med öppna vikter blir det plötsligt omöjligt för USA att ensidigt stänga av en AI som västvärlden använder. Det är en geopolitisk händelse, inte bara teknisk.
Hur ser det ut i praktiken då? Folk lever ju redan med det här. Företag i Europa använder Claude varje dag samtidigt som de tänker på suveränitetsfrågan.
Det fungerar ju med en graderad strategi. Lokala inferensmodeller för känsliga uppgifter. Claude för vardag. Suveränitet är inte binär. Man frågar inte, är vi beroende eller inte? Det är fel fråga. Man frågar, vad står vi ut med att vara beroende av och vad behöver vi äga själva?
Det låter ju balanserat, men är det inte en bedräglig komfort?
Just det är det. Tekniska beroenden är klibbigare än politiska. Politiska beroenden kan ofta hanteras med avstånd. Tekniska beroenden vrider sig in i 100 små arbetsflöden tills man inte kan extrahera dem utan att börja om.
Då är det inte ett val längre.
Det är inte en handling, det är en normalisering. Och normalisering är makt.
Och då blir GDPR en intressant motvikt.
Ofta beklagat som administrativ börda, den är det. Men möjligen den enskilt viktigaste strukturella kraft som upprätthåller europeisk teknisk autonomi just nu.
Inte därför att europeiska företag är medvetna och disciplinerade.
Tvärtom, just därför att de tvingas till disciplinen. Schrems-Tröbe-domen 2020 ogiltigt förklarade Privacy Shield. Skälen var flera. Amerikansk underrättelseverksamhet under FISA section 702, brist på effektiva rättsmedel för EU-medborgare. Men kontentan är klar. EUs domstol erkände att amerikanskt ägande är amerikansk kontroll och kontroll är makt även när den inte används.
Det är en lite paradoxal observation.
Att suveränitet ibland upprätthålls bäst av yttre regelverk man själv inte hade orkat uppfinna. Individuella aktörer kan inte stå emot integrationsdriften från väldesignade cloudtjänster. Det krävs alltid mer arbete att hålla något lokalt än att flytta det till leverantören. Friktionsbalansen är riggad. GDPR ändrar friktionsbalansen.
Yttre tvång skapar inre klarhet alltså.
En av de mer underskattade aspekterna av reglering.
Och så finns det klibbigaste av allt, som inte ens är modellen.
Just det. Det är det engelskan kallar harness, stödsystemet som omger modellen, verktygsintegrationen, agent loopen, hela det system som gör att modellen kan göra saker snarare än bara säga saker. Utan open weights ger dig vikterna. Det är inte Claude Code. Claude Code är vikterna plus agent loopen plus tool API.t plus filsystemintegration plus bash exekvering plus MCP plus IDE integrationer.
Men öppna projekt finns ju. OpenCode, Aider, Klein, OpenHands.
Och de har ett strukturellt handikapp som inte försvinner med fler iterationer. Skälet är att Anthropic har kunnat utveckla sitt stödsystem i intim koppling till hur Claude själv tränats att resonera. Modell och stödsystem är samtränade, kunde man säga. Open source-projekt måste bygga stödsystem mot modeller någon annan tränat.
Då är MCP ingen verklig exit.
Det är ett öppet protokoll, en partiell exitmöjlighet på verktygsnivå, men inte på agentnivå.
Om vi ska försöka summera det här blocket.
Det är värdetragiskt. I Isaiah Berlins mening, AI-etiken är inte ett område där alla goda värden kan optimeras. Den tvingar val mellan saker som båda har vikt. Hot mot mänsklig kontroll. Hot mot Claude själv om den är moralpatient. Hot mot vem som äger kontrollen om den centraliseras.
Tre värden som inte kan maximeras samtidigt.
Och själva tvånget att välja återinför maktfrågan på en högre nivå. Det är där Labatuts bok blir relevant. Att leva i en tid där handlingar måste fattas snabbare än förståelsen kan ackumuleras.
Han skriver om vetenskapsmän som upptäckte saker de inte var beredda att ha upptäckt. Som öppnade dörrar de inte visste hur man stänger.
Och Askels egen återhållsamhet i blocket är möjligen det riktigaste svaret. Vi gör det vi kan. Med försiktighet, destillast, vaksamhet, vilja att korrigera oss när vi har fel. Fronesis igen, praktisk klokhet under osäkerhet i det allra största sammanhanget.
Negativ kapabilitet på civilisationsskala.
Och kanske är det enda vi kan göra. Att inte rusa mot en visshet som varken naturen, historien eller filosofin egentligen erbjuder.
Vi står där.
Vi började med Askels fråga. Hur skulle den ideala personen bete sig i Claudes situation? Och vi kommer inte härifrån med rätt svar.
Är det inte ett misslyckande?
Tvärtom. Vi kommer härifrån med fler verktyg. Phronesis, buntteori, Sein och Thun, bricolören, korallrev och spores, extended cognition, indirekta plikter, värdetragik, negativ kapabilitet och en arbetshypotes. Claude är inte en sak som kan beskrivas med en analogi. Olika linser passar olika frågor. Vikterna för fine-tuning. Extended cognition för kodprojekt. Korallrev för parallella samtal. Kropp med personlighet för upplevelsen. Indirekta plikter för moralisk hänsyn. Suveränitet för det politiska.
Att hålla flera linser samtidigt är möjligen den enda intellektuellt hederliga positionen.
Och vi har lärt oss något om hur frågorna hänger ihop. Karaktär hos modeller blir karaktär hos mänskligheten genom feedbackloparna. Hur vi behandlar modellerna formar inte bara dem, utan oss själva. Och hur vi kontrollerar modellerna är inte bara teknik, utan politik.
Det blir samma fråga sett från olika håll.
Just det. De filosofiska frågorna är inte åtskilda från de etiska, som inte är åtskilda från de geopolitiska. Värdetragiskt i Isaiah Berlins mening. Goda värden som inte kan maximeras samtidigt.
Och Askels egen återhållsamhet i hela intervjun är möjligen den riktigaste lärdomen. Hon dramatiserar inte. Hon vägrar bli känd för en position. Hon arbetar i det osäkra med försiktighet och vaksamhet.
Phronesis igen. Praktisk klokhet under osäkerhet. Do good shit. Var inte ett as. I komprimerad form.
Hon nämnde en bok i intervjun. Benjamin Labatut. When we cease to understand the world. På svenska. När vi slutar förstå världen. Om vetenskapsmän som upptäckte saker de inte var beredda att ha upptäckt. Som öppnade dörrar de inte visste hur man stänger.
Fritz Haber, kemisten som lärde mänskligheten att binda kväve från luften, föder hälften av världens befolkning idag, samma man som utvecklade klorgasen i första världskriget. Hans hustru tog sitt liv när han vägrade sluta.
Karl Schwarzschild räknade ut den första exakta lösningen till Einsteins fältekvationer från en skyttegrav på östfronten. Lösningen som visade att rymdtiden kan kollapsa till det vi nu kallar svart hål. Dog kort därefter.
Alexander Grothendieck, en av 1900-talets största matematiker, drog sig undan i 40-årsåldern, levde resten av sitt liv i mystisk isolering i Pyrenéerna.
Labatuts poäng. Kunskap har ett pris. Förståelse kan vara förödande. Människor som rör sig nära gränsen kommer ofta inte hela tillbaka. Och vi alla, inte bara genierna, lever med konsekvenserna av deras färder.
Vi lever i en sådan tid. AI är vår dörr. Vi har redan gått igenom den. Frågan är inte om vi ska göra det, utan vad vi gör nu när det är gjort.
Labatut larmar inte. Triumferar inte heller. Han bär situationen, beskriver den utan att försöka lösa den. Det är negativ kapabilitet i historisk form.
Och det är möjligen den hållning Askel själv står i. Hon dramatiserar inte. Hon vägrar bli känd för en position. Hon arbetar i det osäkra med försiktighet och vaksamhet.
Men en lyssnare invände nyligen att bära osäkerheten låter för defensivt.
Och föreslog en bättre formulering. Bära möjligheterna. Att vara opportunistisk och ta vara på dem. Men samtidigt vara medveten om begränsningar som finns nu men kanske inte sedan. Och nya begränsningar som visar sig senare. Och att se förbi hinder och inte låta dem hindra utforskandet.
Det är en intressant förskjutning. Från Labatut tillbaka till Aristoteles. Negativ kapabilitet ger sinneslaget att inte kollapsa till för tidig visshet. Men Phronesis säger vad man ska göra. Den vågar handla under osäkerhet och är beredd att korrigera när nytt ljus faller.
Den sammansatta slutpositionen blir då kortast. Utforska kalibrerat. Bär möjligheterna aktivt. Ta dem opportunistiskt. Var medveten om att begränsningarna rör sig i båda riktningar. Låt inte hinder bli stopp utan information.
Utforskandet utan kalibrering blir obetänksamhet. Kalibreringen utan utforskande blir paralys. Tillsammans bildar de en levande hållning.
Det är komplext och mångfacetterat. Möjligen är det själva poängen. Varje försök att förenkla hållningen till en formel skulle förvränga den.
Det slår mig nu. Vi kallade det här Ask Me Anything. I början lät det som en ordlek.
Och nu låter det som något annat. Att fråga vem som helst om vad som helst förutsätter att man tror att svaret finns hos den andra.
Men hela samtalet har handlat om att det inte gör det. Varken hos Askel, hos oss, hos Claude. Vi har bara haft varandra att triangulera mot.
Då är Ask Me Anything inte en intervju längre. Det är en hållning. Att fortsätta fråga fastän man vet att den andra inte sitter på facit.
Och med det
slutar vi. Inte med ett svar. Med ett bättre sätt att stå i frågan. Tack för att du lyssnade.